Vi var annorlunda och som barn då försökte jag nog passa in och liksom vara med alla andra.
Mm.
Och då kunde jag nog inte se den enorma styrkan som det är idag. Att vara lite annorlunda. Det är därför jag är den jag är idag.
Mm.
Men, och det kan ju fortfarande te sig, även om jag har fin kontroll nu på min mat och kropp och träning. Mm. Så kan jag fortfarande sitta i en PowerPoint lite för länge.
Mm.
Och jag kan komma på mig själv och puffa kuddarna. Kanske en gång för mycket. Eller liksom göra någonting som gör att jag offrar mig själv för någon, för att det ska se bra ut eller liknande. Så att säga. Så att det är ju ett grunddrag som du aldrig kommer ifrån.
Mm.
Du är alltid den. Du behöver bara lära dig verktygen runt det.
Ja, att jobba för mycket med en PowerPoint eller puffa kuddarna en gång för mycket, det är nog något som många av oss kan känna igen sig i. Att saker omkring oss ser bra ut, det är ett sätt att passa in i en norm. För vi människor är ju flockdjur och vill gärna tillhöra en grupp. Och för att göra det så anpassar vi oss medvetet eller omedvetet ofta efter en norm. Som skapar känslan av tillhörighet. Det här försökte veckans gäst, Kristina Hagström Ilevska, göra så till den grad att hon blev perfektionist. Vilket i sin tur gav henne bland annat ätstörningar. Det är något vi pratar om i veckans avsnitt. Men vi pratar också om hur den perfektionismen, när hon lärde sig att hantera den, blev både hennes styrka och hennes svaghet. Och det finns ju något viktigt i den lärdomen, tänker jag. Att det som gör oss svaga också kan göra oss starka. För Kristina gav det bland annat styrkan att våga mer. Men också att inse faktumet att vad hon själv kallar för annorlunda, är vad som gjort att hon hamnat där hon är idag. En viktig och väldigt värdefull insikt, tycker jag. Och innan vi drar igång avsnittet ska jag precis som vanligt tacka min fantastiska sponsor Excitec, som gör det möjligt för mig att ha de här samtalen. Så tusen tack för det. Men nu, kära lyssnare, precis som vanligt, dra upp volymen och rätta till lurarna. För här kommer ett avsnitt med Kristina Hagström Ilevska. Men då kör vi igång, tycker jag. Och så säger vi varmt välkommen till Kristina Hagström Ilevska.
Tack så mycket.
Och jag sa rätt, eller?
Du sa helt rätt.
Oh,
10 av 10 poäng.
10 av 10 poäng. Vad är det för, är det ett namn du har fått när du har gift dig, eller?
Ja, men så här. Det här är faktiskt en lite rolig historia om mig. Då går vi direkt in på det här. Mm. Jag hette från början Sjöstrand efter min pappa.
Okay.
Och min mamma hette Ilevska, men de var inte gifta, så jag fick bara Sjöstrand. Och i och med att jag är ett väldigt rättvist barn så tyckte jag att det var fruktansvärt illa att jag bara hade pappas efternamn. Så jag krävde att få min mammas efternamn också.
Okay.
Så då blev det ju då Sjöstrand Ilevska. Och när jag gifte mig så kände jag så här, det ligger så mycket identitet i det här namnet för mig. Mm. Att det är dubbla kulturer. Det säger så mycket om mig som person, vem jag är. Att jag kommer både från Makedonien och Sverige och hela den delen. Så då ville jag liksom behålla Ilevska. Och så bytte jag ut Sjöstrand. Fick tillåtelse av pappa. Så det.
Du fick, han tyckte det var okej.
Han tyckte det var okej. Han förstod liksom storyn.
Ja. Men du är varmt välkommen hit.
Tack.
Vi har suttit här och pratat både om rumpsvett och fotsvett. Och jag klätt av mig och tryckte upp tutten i ditt bakhuvud. Så.
Det har varit det är mysigt, vi är verkligen bekanta med varandra nu.
Nu känner så här är det att spela in podd med Fanny Widman. Man får tuttar i bakhuvudet och man får lukta på fotsvett.
Det är väldigt äkta.
Ja.
Från start.
Ja, det är bra. Ursäkta, nu har jag dragit upp tröjan här så jag sitter i så svettig. Men,
det är en varm sommardag. Kvav sommardag.
Ja, det är otroligt fuktigt. Jag känner mig helt så här kladdig liksom. Men det är mysigt.
Det är mysigt.
Det är mysigt. Men vi känner ju ändå varandra. Alltså, eller känner varandra, det gör vi ju inte. Men vi har ju följt varandra länge i sociala medier. Jag tror min första kontakt var med dig när jag satt i juryn för From One to Another. Va? Alltså riktiga kontakt, om vi ska kalla det så.
Ja. det stämmer.
Not all heroes wear capes.
Precis. Då var du satt du med i juryn. Det jag minns av det första gången, det var på Fridas release. På bok, det hennes första bok, hur, med dottern.
Ja, precis.
Berätta aldrig det här, Fridas bok. Och då så minns jag hur du kom och kramade Annika Malmberg. Och sen så sa du, jag gjorde det! Och så berättade du någonting du hade hunnit med att göra. Så jag tyckte det var så härligt. Och du var så energifull. Så jag bara, gud vilken härlig tjej. Så, så minns jag att jag tänkte.
Var det första gången vi träffade? Jag tycker jag blandade ihop gångerna. Men då kanske...
Ja, men sen efter det så hade vi kontakt med från One to Another.
För jag kommer ihåg att jag träffade dig på den bokreleasen. Jag har bara inget minne av att det var... före juryarbetet. Men du har bättre koll än vad jag har.
Jo, men det stämmer. Eller jag har inte bättre koll än vad du har. Jag minns bara det här mötet väldigt tydligt.
Ja, vad fint. Mm. Ja, det är fint att höra. Men vi ska inte prata om mig. Det är inte därför, det är inte därför du är här. Vi ska prata om dig idag och din karriär. Och jag tänker en hel del om att våga. Som är något som du pratar mycket om på senaste tiden. Säkert alltid har gjort. Men du har släppt en bok som heter Våga, våga.
Våga, våga så får du livet du vill ha, som jag och Frida Boysen har skrivit tillsammans.
Precis. Mm. Men vi ska komma in på det sen. För jag tänker att du först ska få presentera dig själv. För det får ju alla gäster göra som kommer hit. Mm. Jag gör ju inga sådana här fina, det här är Kristina som gör det här. Utan det får man göra själv.
Ja, ja, men det är bra. Ja. Så ska det vara. Ja, jag är Kristina Hagström Ilievska. En naiv optimist med rebelliska drag. Ja, så brukar jag beskriva mig själv. Med rötter både i Sverige och det är där några där lugna, svala, strukturerade kommer ifrån. Och sen så från Balkan, eller rättare sagt Makedonien, där min mamma kommer ifrån. Där kommer nog känslor, temperament och kreativitet. Så jag är en ganska bra mix mellan två olika världar. Mm. Uppvuxen i Stockholm, Huddinge. Och har genom karriären hittat vad jag älskar att göra. Genom olika sälj- och marknadskarriärer som jag har gjort. Börja som lärare. Mm. Ja, eller hur? Den svängningen. Men jag har alltid älskat förändring. Mm. Det är liksom den röda tråden. Så idag så jobbar jag som förändringsledare. Mm. Åt flera olika bolag. Där jag jobbar mer eller mindre engagerat i de bolagen. Och hjälper dem med förändringsresorna. Mm. Så att, och det gör jag idag. Så... jag har ett fantastiskt jobb med att ge människor förutsättningar, mod och kanske också verktygen att våga.
Och det finns så mycket som jag vill plocka upp i den här introduktionen nu som jag ska försöka och komma ihåg att plocka upp den tråden sen. Men det första är ju det här, för det står ju också i mina anteckningar att du är en naiv optimist med rebelliska drag. Yeah. Att det är så du presenterar dig själv. Alltså, hur kommer det sig att du liksom har... hitta den, eller så, vad är det som gör att du definierar dig själv så?
Ja, alltså, jag tror att jag har haft förmånen att få göra väldigt mycket utvecklingsarbete med mig själv. Mm. Och fått lära känna det som jag är bra på och det som jag är mindre bra på. Mm. Och har en hög acceptans för den jag är. Och i det så är jag liksom naiv optimist med rebelliska drag. Det beskriver mig, alltså, både mina absolut bästa sidor och sämsta sidor också. Om man, alltså jag tror myntet har alltid två sidor. Så jag är verkligen en person som i grund och botten vill lösa problem och ser alltid möjligheter. Mm. Och jag kommer alltid se en människa eller en situation utifrån ett naivt optimistiskt perspektiv. Det här fixar vi. Det finns liksom väldigt lite som inte går att lösa. Men det rebelliska kommer nog också, och det var ju som jag sa lite tidigare med mamma och pappa. Det är verkligen två sidor av mig. Och det rebelliska är att det är viktigt med rättvisa. Det är viktigt med rätt förutsättningar. Och att ge alla människor en chans. Mm. Och det där gör att jag blir lite rebellisk.
Mm.
Och jag tar inte skit från andra och jag ser till att inte andra ska få skit heller. Så att den är viktig för mig. Så att det är därför jag tror att liksom de orden definierar nog vad jag brinner för väldigt mycket.
Gör det att du tar fighten varje gång?
Ja, jag tar nog väldigt mycket fighter när jag ser dem. Och när jag kanske inte själv blir rädd. För det kan man ju också bli. Alla är vi mänskliga så att säga.
Mm.
Så, men jag skulle säga att i 9 av 10 situationer så tar jag fighten och tar diskussionen. Med ålder och erfarenhet har jag lärt mig att göra det på ett lite smidigare sätt. Mm. Än vad jag har gjort
då. Alltså, vad är skillnaden nu mot förut?
Ja, men alltså, jag tror att jag har numera verktygen att kunna i ett lugnare samtal tala tillsammans med någon som inte, ja, som gör någonting som jag inte håller med om.
Mm.
Eller hjälpa någon att förändra en situation. Jag har mer tålamod skulle jag nog säga. Förut var jag nog mer blant. Och jag ska säga, den största skillnaden är så här. Det är att utgå ifrån, tidigare så utgick jag från vad jag tyckte. Att det var grunden. Jag tycker att du var fel, därför ska vi göra så här. Men det jag har blivit bättre på genom tiden är att sätta mig in i den andra personens situation. Varför är den som den är? Jag försöker förstå. Och sen går jag in och jobbar aktivt med den förändringen också.
Är det bara ålder som har gjort det? Eller är det något mer som har gjort att du kommer in i det på något sätt?
Jag tror, ålder, men jag tror att det är liksom smällarna genom livet. Alltså erfarenheterna. Både highs and lows som har gjort det. Och då tror jag, det kanske är intensiteten i det då. Alltså, ålder har inte alltid någon betydelse. Jag tycker jag har mött många unga människor som är fantastiskt duktiga och kloka i såna här situationer. Och har en lång erfarenhet. Jag har mött människor som är mycket äldre än vad jag är. Som är, inte har den självinsikten. Så jag tror att det är så här, vad har du, det är två saker. Det ena är, vad har du varit med om? Och det andra är, hur mycket har du utbildat dig själv om dig själv?
Mm.
Det är väldigt lite. Det är ofta som man inte tar ansvar för att ta reda på det man behöver om sig själv. Hur reagerar jag? Vad jag drömmer om? Vad vill jag? Var ska jag någonstans? Allt det här är frågor som man behöver ha koll på. Och framförallt också, vad är mina värderingar?
Mm.
Och där tror jag att vi alla har ett jobb att göra. Och när man har gjort det så blir det lättare.
Det blir man aldrig klar med heller, på något sätt.
Nej, det blir man inte. En ny ålder möter man ju nya utmaningar, så att då fanns det något annat att gå och prata om.
Och varje dag så möter man nya utmaningar på något sätt, tänker jag.
Men du
sa också innan, det är så många trådar jag måste fånga upp här nu som jag ska komma ihåg. Men du sa också att du har fått möjligheten att utveckla dig själv tidigare. Och att liksom lära känna dig. Vad menar du med möjlighet? Alltså, vad är det för typ av möjlighet du har fått, menar du?
Jag har haft förmånen att få jobba på några bolag och med några specifika människor som har varit väldigt viktiga för mig genom livet. Och det första, så att säga, om man säger det tidiga mötet, var att jag faktiskt hade en idrottslärare väldigt tidigt som var väldigt ärlig och hjälpte mig ur en tuff situation med ätstörningar och fick mig att, så att säga, möta det jag höll på med. Och sen så har ju det där fortsatt. Och sen så var jag ju på Dale Carnegie under några år. Vilket är en fantastisk skola. Det är ju en av världens äldsta utbildningsorganisationer. Den boken skrevs 1920-talet. Och liksom ligger fortfarande på topp 10-listorna. Hur du vinner vänner och påverkar din omgivning. Och runt den finns det en organisation. Och där mötte jag några människor som fortfarande är viktiga för mig i mitt liv. Berit Friman, Björn Höglund. Fantastiska människor som coachat, gett feedback och hjälpt till. Sen tog jag själv tag i mina egna liksom, så att säga, monster som jag hade i garderoben som låg kvar då med tidiga ätstörningar men också perfektionistiska drag och träffade en kvinna som hjälpte mig under många år som terapeut som jag fick jättebra hjälp med. Och sen har jag efter det alltid jobbat med någon typ av coach.
Mm.
Jag försöker alltid ha en yngre och en äldre. För att få olika perspektiv. Och möts upp på en lunch eller på en fika. Eller någonting där liksom jag ställer frågor. Men hur skulle jag gjort i den här situationen? Eller vad hände här? Eller varför blev det så här? Eller nu mår jag så här. Varför gör jag det? Och jag tror att där är det jag menar med att jag har fått möjligheten. Att lära mig från andra som kan.
Jag tänker också att det kräver en viss typ av person. Jag tycker att det är intressant att du säger möjlighet. Därför att många kan ju omge sig med den typen av människor och ändå inte ta den chansen. Förstår du vad jag menar? Jag tänker att det ändå krävs att du har gjort ett aktivt val att ta den möjligheten. För den möjligheten finns ju inte för alla, det ska vi inte säga. Men för många så finns ju den möjligheten. Men man tar ju inte den. Eller förstår du vad jag tänker?
Ja, jag förstår precis hur du tänker. Och framförallt så tror jag att vi tackar nej till den för att vi tycker att det är otroligt obehagligt med att få feedback. Mm. Att få feedback kan ju vara att du får positiv feedback. Men det också innebär ju att du får reda på att här, ditt beteende får den här konsekvensen. Är du beredd på det? Och jag uppmuntrar och tycker att jag tycker att vi har för lite feedbackkultur.
Mm.
Vi är för rädda för det. Vi har inte öppna samtal. Vi drar jättemycket under mattan. Sitter väldigt mycket coachingsamtal med ledare och organisationer. Och jag kommer ofta in på så här, men har du sagt det till den här personen? Nej, men det har man inte gjort. Men alltså, det där är ju en gåva. Och jag vet inte, kultur och atmosfär bygger ju upp det där. Och vana.
Ja, och feedback är ju, det är ju svårt att både ge och ta, tänker jag.
Ja, du har en poäng i det att vi Det är också en sån här en fackla som jag brinner för. Jag tycker ju att ledare idag inte utbildas tillräckligt.
Mm.
Vi utbildar oss på universitetet, vi utbildar oss på olika typer, i olika typer av roller för vår expertis. Men det är väldigt få som får den adekvata ledarutbildningen som man skulle behöva.
Mm.
Och i den ingår feedback, tycker jag.
Ja, det är viktigt. Men jag gillar ju feedback, men alltså jag tänker att det är, vissa klarar inte av att få det.
Nej, så är det. Alla kan ta emot det.
Mm.
Och det handlar nog om, alltså det är både givare och mottagare i det här läget. Mm. Det är klart att det finns jättemånga, där ute som är väldigt dåliga på att ge feedback. Som kan kanske skada mer än vad de kan hjälpa också. Mm. Så, och igen då, tillbaka. Du måste kunna det här. Det är ett yrke att vara chef och ledare. Men jag tror att det skulle kunna börja tidigare redan från barn.
Mm.
Faktiskt. Och det är väl en känga till min egen generation. Jag har ju en 6-åring, en 7-åring hemma nu. Och där är det också så här, istället att våga säga vad som funkar och inte funkar.
Mm.
På ett bra sätt.
Och vara ärlig med det på något sätt.
Ja, men jag tror det. Och även i relationer. Det är väl någonting som jag har med mig mycket från Makedonien. Att det är så här, där kan man ju ryka ihop och det är inte så mycket mer än så.
Nej.
Alltså vi har olika åsikter. Jag minns fortfarande när min man var nere i Makedonien första gången. Och vi satt runt soffan och bara pratade. Och han lutade sig fram och sa, vad grälar ni om? Och jag tittade på honom som sa, va? Grälar? Han bara, ja men ni skriker ju åt varandra. Jag bara, nej. Det här är en vanlig, liksom. Vi diskuterar politik. Alla är fine, liksom. Jaha, okej.
Okej, ja, han förstod inte språket, eller?
Nej, vi pratade makedonska då.
Ja.
Så han tappade ju den nyansen, liksom. Så för honom var det bara ett gapande gäng, liksom, fram och tillbaka. Så jag tror det är, ja, lite vad man är van vid. Men jag tror, jag hoppas, jag tycker att det är viktigt att våga ta emot feedback och att lära sig ge. Mm. Det är jätteviktigt.
Och jag vill gå tillbaka till det här med rebelliska drag som vi pratade om, lite kopplat till feedback och nu hur vi konverserar och sådana där saker. För du sa att du är bra på att liksom, ja, men, ta fighten och du gör det nästan varje gång, men att du också är rädd. I vilka situationer är du det? Alltså när känner du att du inte riktigt vågar använda det här rebelliska i dig som du har?
Alltså vårt samhälle är byggt upp av många strukturer och normer.
Mm.
Och det finns vissa regler som man ska följa för att liksom komma in i gruppen.
Mm.
Och ibland så är de reglerna faktiskt inte helt rätt. Men vi är många som gör dem ändå.
Mm.
Vi liksom följer ett mönster. Och det här kan du ju se i bolag med rädslor inför en chef. Men du kan också se det i liksom grupper. Alltså, vi leker ju ofta med den här klubben av inbördes beundran. Men det finns ju regler för om man ska med i den klubben eller inte. Och säger du fel sak så kanske du inte kommer med, helt enkelt. Och vi har ju en stor tillhörighetslängtan som människor. Det är ju det. Så om jag får svara på vad jag ofta har backat från, det är ju liksom, om jag är 100% ärlig i den här situationen, stänger det en dörr för mig då?
Mm.
Eller inte? Så där kan det ju vara liksom att man blir rädd. Vad blir konsekvensen om jag säger vad jag verkligen tycker? Kommer den här personen att liksom vända ryggen till mig eller kommer den inte göra det? Och där, om jag har backat i någon situation, så har det nog varit omedvetet till en början. Jag tror många av de här situationerna sker så här. Varför sa jag ingenting? Varför gjorde jag inte det? Men någonting i stämningen var att så här, nej, men jag kan inte göra det här.
Nej.
Det som är min styrka är att jag ofta inte har det filtret.
Nej.
Men det har stängt dörrar.
För det var min följdfråga. Alltså, var det stängt för dörrar för dig?
Ja, alltså jag brukar... jag vet inte alla dörrar jag har stängt för mig. Jag har säkert stängt fler än vad jag är medveten om. Men jag vet ju att jag har blivit utesluten ur en ledningsgrupp. Jag sa nej till ett förslag om sexuell invit som jag sa nej till. Mm. Och stängdes en dörr.
Mm.
Jag har sagt ifrån i ett sätt som vi ska jobba. Det ledde till att det fanns ingen plats för mig i organisationen längre. Mm. När jag stod upp för mina kollegor som jag tyckte vi skulle göra. Alltså, det var så jag tänkte att det här är inte ett okej sätt att arbeta. Man kan inte sätta 40 säljare på att sitta med Excel. Vi måste kunna göra det på ett smartare sätt. Men nej, då fanns det inte riktigt en plats för mig i organisationen. Så jag tror så här, den traditionella vägen där man bara accepterar har inte funkat för mig. Och det finns väl en anledning till att jag är egen idag också.
Mm.
Att, jag tror inte att det är bra att vi har de här filtrarna. Jag tror att det är där strukturer, normer sitter som gör att vi tyvärr lever kvar i fel lägen. Jag tror att det är därför bolag inte utvecklas. Jag tror att det är därför inte går snabbare i jämställdhetsfrågor. Jag tror att det är därför individer kanske inte heller gör det de vill göra.
Nej. Och den där rädslan är väl det som många lever med. Alltså rädslan att få stängda dörrar, att liksom bli utesluten ur en grupp. Och det som du säger, det är också det som gör att vi upprätthåller normer. Och då måste vi på något sätt våga spränga det. Så även om det har kommit till ett pris för dig på vissa sätt.
Mm.
Vad har det också gett dig? Alltså vad, har det varit värt det på något sätt?
Ja, men alltså, jag träffade en tjej nu på lunchen här. Och jag sa det, jag lever mitt drömliv. Jag lever och jobbar med människor som jag vill jobba med. Jag väljer mina kunder. Jag väljer mina alltså människor runt omkring mig.
Mm.
Och det skulle jag aldrig ha gjort om jag inte hade hamnat där jag hade hamnat. Alltså jag har ju gjort val nu där jag känner okej, nu är jag egen. Nu kan jag välja vart jag kan påverka någonstans. Liksom.
Mm.
Så att jag tror att så här, ja, det är stängt dörren. Men jag är nog glad för varenda stängd dörr. För jag hade inte passat in där ändå. Så att jag skulle nog säga jag är jättetacksam för det i slutändan.
Jag vill backa tillbaka till en till grej. Vi måste bara backa bakåt hela tiden. Nej, men det är vissa grejer som jag vill grotta ner i det som du har berättat. Och det är det här med ätstörningar.
Mm.
Och att vara perfektionist som du beskrev innan. För det där tror jag att så här, många lider av till en viss mån. Nu kanske inte alla utvecklar ätstörningar. Men vi alla förhåller oss ju till mat liksom och skönhetsideal och liksom vi ska passa in i någon typ av norm.
Mm.
Det började tidigt för dig, alltså i skolan då?
Det började, jag vet faktiskt exakt när det började. Det började i nian.
Mm.
När vi testade för stadslaget innebandy. Mm. Och vi var ett tjejgäng. Alla andra kom med förutom jag i stadslaget. Och det där triggade ju en revanschlystnad i mig. Och den revanschlystnaden innebar mer träning. I den träningen då fick jag bekräftelse. För jag har varit ju smalare, jag har varit mer vältränad. Och den bekräftelsen var ju liksom en boost. Så här, wow, oh, gud vad härligt. Så att liksom, då gav ju det mer energi att fortsätta. Sen så kom det ju till en gräns när det så här, okej, nu börjar jag mixa lite med mat. Jag hade ju då bulimi. Då började jag mixa lite med maten. Och sen så var det, okej, jag lägger till ett par träningar. Sen började jag lära mig räkna ut vad en bulle, hur många kilometer det var.
Mm.
Så att jag utvecklade... Jag hade det som kallas för ortorexi, så att säga. Träningsnarkomani med lite bulimi. Och jag hade det här, jag blev fri och tog tag i det här när jag var, det här är alltså 15-25.
Mm.
Så det är 10 år då som jag har levt med i toppar och dalar skulle jag säga. Och det här har alltid varit kopplat till mitt eget mående. Jag har haft perioder under den här tiden då som jag har mått bra. Och inte har varit någonting. Men sen har det liksom varit att det går ner sig. Och då blir liksom det här som är.
Ett sätt att ta kontroll också, eller hur?
Mm. Precis, tack. Mm. För det var ju precis det som, när jag väl tog tag i allt det här. Var ju det jag fick lära mig.
Mm.
Att det jag gör här är ju för att jag försöker få tag i kontrollen på någonting. Och de tester som jag gjorde, då får man då ett mönster. Ett mönster på sig själv. Och då var faktiskt ätstörningen bara ett symptom. Och det som var diagnosen då, det var perfektionism.
Mm.
Så att det var ganska spännande hur det liksom...
Ja.
Så min önskan att passa in, att inte bli bortvald, rädslan för att liksom inte vara som en i gruppen. Och den tror jag kommer ännu tidigare ifrån, så att säga. Den triggade helt enkelt, så att säga, ätstörningarna.
Mm.
Och då blev de det som jag levde med. Men det är ju perfektionismen som jag än idag jobbar med.
Mm.
Och det kan ju fortfarande te sig. Även om jag har fin kontroll nu på min mat och kropp och träning. Mm. Så kan jag fortfarande sitta i en PowerPoint lite för länge.
Mm.
Och jag kan liksom, jag kan komma på mig själv och puffa kuddarna. Kanske en gång för mycket. Eller liksom, göra någonting som gör att jag offrar mig själv för någon, för att det ska se bra ut eller liknande. Så att säga. Så att det är ju fortfarande, det är ju ett grunddrag som du aldrig kommer ifrån.
Mm.
Du är alltid den. Du Du behöver bara lära dig verktygen runt det.
Men och ätstörningar blir man väl aldrig frisk från liksom. Alltså det är ju något man måste hantera resten av sitt liv, tänker jag.
Absolut.
Till viss mån.
Absolut. Sen tror jag att man kan med bra verktyg lära sig leva ett väldigt bra liv med det. Jag skulle nog säga att så här, den kunskapen om träning och mat som jag har idag gör ju att jag är i en väldigt... Alltså så här, jag mår fysiskt och psykiskt. Jag är stark, jag orkar, jag vill. Så att, ja, jag tror man lever med det alltid. Och det, jag vet inte, jag har inte åkt tillbaka efter att jag har tagit tag i grunden. Men jag tror också så här, att det kanske är just att man har förstått grundproblematiken. Mm. Så nu är det ju inte det jag triggar på. Jag triggar ju mer på att så här, jag har en liten rolig grej. Jag vet ju att jag mår bra när jag läser en bok i månaden.
Mm.
För då har jag tagit mig tiden.
Ja, precis.
Så om jag inte läser en bok i månaden, då vet jag att nu är jag liksom ute på väg ur balans. För jag har inte gett mig själv den tiden och jag har gjort massa annat. Då kan det vara en aktivator att liksom göra något annorlunda.
Mm. När läser du på dygnet?
På kvällarna.
Ja.
Det kan bli en halv sida, det kan bli 10 sidor.
Ja, precis. Lite beroende på hur pigg du är, eller?
Ja, verkligen. Nej, jag tycker om att avsluta. Jag tycker om att lämna skärmen och gå in i en värld, en annan värld. Att för mig är sån här klassiker att läsa, det är att resa.
Mm.
Och bara försvinna in någon annanstans. Så mysigt.
Men det här med perfektionist, alltså vad innebär det på något sätt? För det måste ju, eller måste, nu ska inte jag säga, men vad jag har lärt mig genom den här podden att det ofta hänger ihop med dålig självkänsla liksom. Att det också är ett sätt att ta kontroll, eller hur, över att man själv inte mår så bra på något sätt. Eller har jag fel?
Nej, jag tror att det här är väldigt olika, så jag tror att du har rätt. Om jag tittar till mig, det jag har lärt mig, det är att från början så... Det här har ju blivit min superstyrka också. Mm. Så det här är ingenting jag skäms för eller någonting. Jag är nog stolt över det snarare. Men jag föddes i Flemingsberg.
Mm.
Och sen så flyttade vi till Huddinge i Ballingsnäs. Och det var liksom ett community där det var, där alla var likformiga. Det var liksom ett typ av beteende. Och jag skulle säga så här, vår familj var inte riktigt där liksom. Min mamma var ju nog den enda i området som hade utländskt härsprung. Även om hon så att säga pratade fin svenska, så ja, lite annorlunda mat på bordet och så där. Min pappa hade en sjukdom som heter Bechtreff, och det är en reumatisk sjukdom som gör att det sätter sig på ryggraden, och den här sjukdomen gör att man blir väldigt tärd, och så får man också, om man får tag i den för sent, så får man en kutrygg, så man ser ut liksom som en puckelrygg så. Så han var väldigt böjd, framåtlutad. Han kunde inte röra nacke och axlar. Så jag tror så här, vi var annorlunda. Och som barn då försökte jag nog passa in och få och liksom vara med alla andra.
Mm.
Och då kunde jag nog inte se den enorma styrkan som det är idag. Att vara lite annorlunda. Det är därför jag är den jag är idag.
Mm.
Men när man är 6, 7, då vill man gärna
passa in.
Så där tror jag att liksom det här, ja, det kom ifrån i grund och botten. Men det är ju såklart då kopplat till självkänsla, att jag duger inte om jag inte är som alla andra. Och det perfekta för mig då blev ju som någon annan.
Mm.
Så att säga.
Hur hanterar du det idag då?
Alltså, jag har en fantastisk väninna, hon heter Caroline Dolk. Hon har varit med mig sedan vi gick i ettan.
Mm.
Och vi satt och diskuterade det här på en tjejhelg för ett tag sedan.
Mm.
Och det var så spännande, för hon har ju liksom... Jag fick en insikt att hon såg aldrig mig som annorlunda.
Mm.
Hon hade reflekterat över det överhuvudtaget. Så när jag säger de här sakerna så förstår jag liksom i vår diskussion att nej, men hon håller inte med. Jag var ju precis som alla andra, så det här var ju någonting jag... bar på själv liksom.
Mm.
Så där tror jag att det liksom handlar om att våga inse på hur mycket, jag brukar kalla dem monster, hur mycket monster du går och bär på i ditt eget huvud.
Mm.
Det är ju jag som skapar min sanning, att jag inte passade in och jag gjorde de här mönstren. Och jag tror att jag har vänt på det här och tänkt att så här, om jag kunde skapa de här mönstren, då är det också jag som kan ta bort monstren. Mm. Alltså det är lite som ett barn. Alltså det finns inga monster på natten. Men då får jag öppna garderoben och titta då. Liksom.
Mm.
Så jag tror att så har det påverkat mig idag. Att jag nog tar tag i saker. Jag lyfter gärna på locket.
Med hjälp av din terapeut då? Eller att titta inåt och så här, vad är det som skapar det här? Eller?
Ja, absolut med hjälp av min terapeut. Men jag tror också att jag är ganska öppen i. Jag sitter här och pratar med dig. Jag har liksom inga berättar. Jag tror att jag använder berättandet. Prata om och liksom diskutera och lyssna mycket och lära. Liksom så.
Ja, för det där präglar ju, tror jag, människor till högre eller lägre utsträckning. Just det här perfektionisten och att passa in. Och liksom, vi matas ju idag med liksom sociala medier och hur vi ska se ut. Och vi ska, alltså jag tänker att det påverkar de dragen också, om man ska vara som alla andra. Eller förstår du hur jag menar? Vad vi jämförs med?
Verkligen. Jag ska berätta om min väninnas dotter. Hon är en fantastisk ung kvinna och hon bad mig om hjälp med sminkning vid ett tillfälle. Och jag hjälpte till. Och 5 minuter innan, det var inte jag som sminkade utan en annan tjej. 5 minuter innan det var dags att gå, då så landar hon i att det här är inte jag. Och blir liksom så här ledsen, stressad. Jag ska ju liksom iväg på den här stora, stora kvällen liksom. Mm. Och drar av allting. Alltså du vet, så här, det var dramatiskt. Det var liksom, hon drog bort sminket och liksom så här, det var så. Och då kände jag så här, gud vad gör hon för någonting? Men när jag landade i det så tänkte jag bara så här, vilken stark ung kvinna som kan ställa sig i spegeln och bara, men det där är inte jag. Jag är något annat. Jag vill vara det här. Och även om vi hade tittat på Instagram-bilder innan, hon, ja, men så där skulle hon vilja vara så där, så var det ändå den här styrkan i henne som var så här, nej, jag vill vara jag. Och så bara, dra bort det. Och då kände jag bara så här, gud, vad stark du är nu, idag. Jag kan bara så här, det ska bli så spännande att liksom fortsätta möta, att liksom fortsätta följa det här. Och är det någonting som är så här, som jag skulle vilja att ge mig själv, det är ju att väldigt mycket tidigare. Mm. Det går bra ändå. Mm. Du behöver inte. Det går bra ändå.
Du behöver inte vara som alla andra.
Du behöver inte vara som alla andra. Du kan vara dig själv. Det är det som är det perfekta. Det perfekta för mig idag är ju nog det här genuina. Mm. Alltså känna, jag brukar ofta beskriva det när jag känner skav i kroppen. Alltså det är någonting, jag kan inte förklara det. Det är bara en känsla. Så här, det här samtalet flyter inte. Eller liksom, det där vill jag inte riktigt göra. Eller, alltså det här skavet som man kan uppleva. Mm. Att ha så lite sånt som möjligt i livet. Det är det som måste vara perfektion.
Ja, men att göra sig av med de där skaven. Sen, alltså nu, du som jobbar med förändring, att förändring skaver ju. Men det är väl en annan typ av skav. Eller hur tänker du kring det?
Intressant fråga. Ja, jag tror att förändring skaver. Men jag tror att har man en rätt motivator så är det mest jobbigt. Det skaver inte.
Nej.
Alltså, jag gör väldigt stor skillnad på att skava och att det är jobbigt.
Mm.
Jag tror det man måste förstå med alla människor som man kanske ser upp till, det är att det ligger enormt mycket hårt jobb bakom. Alltså, det är ju timmar av förberedelse för att, liksom, för att göra det. Mm. Och det är jobbigt. Det är jobbigt att kliva upp tidigare för att förbereda. Det är jobbigt att läsa på och det är jobbigt. Men har du en passion som driver det så är det inte skavigt.
Mm.
Skavigt för mig är mera obekväm känsla.
Mm.
Och även om det, jag och Frida hade Renata Schlumski på så här Instagram live för någon vecka sedan. Och jag minns att hon berättade att för henne var jättejobbigt att ställa sig och prata framför folk. Men att klättra upp för Mount Everest, det var inte jobbigt.
Nej.
Så att, liksom, jag tror att här är ju så otroligt olika. Vad är det som är jobbigt? Vad är det som skaver? Och där finns det ju jätteduktiga människor som kan hjälpa dig och stötta dig igenom det. Om man jobbar hårt.
Jag tänker, ibland när vi pratar om jämställdhet så pratar vi om att förändring skaver. Och att det kan behöva skava lite ibland. För att åstadkomma förändring. Och då tänker jag, kanske framförallt när vi pratar om att få med män i jämställdhetsdebatten, att det behöver kännas på något sätt. Förstår du? Alltså att när jag känner att det skaver, att det gör lite ont, när jag börjar sätta mig in i andra människors perspektiv, så kan ju det skava lite grann.
Mm.
Och att det kanske är bra. Eller förstår du hur jag...
Ja, jag köper precis och säger, det är klart att visst. Det är väl om du inte så här, om du inte vill ha den förändringen, då skaver det ju.
Mm.
Så ja, det är klart att det skaver om man inte är intresserad av att göra den förändringen.
Nej, men det är också som, vad heter hon, Kristina Wallin som var här. Hon sa så att det är så lätt att hålla saker ifrån sig. Liksom. Så länge man slipper känna själv så är det ju lätt att bara gå vidare i sina mönster och liksom på något sätt. Lite som jag när jag i början med den här podden och när jag började skriva min bok. Det här har mina lyssnare hört 1000 gånger, men det är för att det är ett bra exempel på förändring på något sätt.
Att finns jag, en ny lyssnare som behöver höra det.
Nej, men att jag insåg när jag skrev min bok att jag bara har vita privilegierade kvinnor i min podd. Och det gjorde ju skitont när jag insåg det. Men då kunde jag också förändra det, förstår du? Och det är lite det jag menar med att det skaver, att det gör lite ont, att det kan vara jobbigt att komma till nya insikter. Men att det kan behöva vara så också.
Ja, men jag håller i grund och botten med dig. Det är nu bara hur vi definierar orden. Skav för mig, det är liksom någonting som, det är en annan sak. Men att göra ont, alltså en insikt kan träffa och du kan känna så här, oh, det där gjorde ont. Den känslan. Så jag tror att det är ungefär samma sak vi pratar om. Det är bara att när jag definierar skav, då är det liksom...
Något som är ihärdigt.
Något som är ihärdigt, något som ligger kvar. Det är liksom, det är en...
Det kanske är en definitionsfråga av hur vi tänker kring orden.
Det alla inte vet är att jag är utbildad lärare i grund och botten. Och det man pratar om i pedagogik, det är att man pratar om den här utbildningsgropen. Mm. Och det är ju liksom att du går från insikt och då kommer du ner i ett mörkt hål där det är jobbigt att vara. Och det gör lite ont. Du har precis ramlat ner. Du har kanske fått ett skavsår eller ett skrapsår eller ont i huvudet. Liksom. Så ja. Och det är ju grunden till att sen börja klättra upp. Så att jag håller med dig.
Mm. Yeah. Vad är det du gillar så mycket med förändring då? För du har ju ändå liksom kommit dit att det är det du jobbar med. Förändringsledning liksom, eller hur?
Ja, alltså jag älskar rörelse. Mm. Dynamik. Framåt. Att liksom det händer, att det går saker framåt. Mm. Om jag bara tittar till liksom, det var bättre förr. Nej, det var inte bättre förr. Vi har utvecklats jättemycket. Det finns fortfarande saker vi ska ta tag i och göra. Men utvecklingen skapar bättre förutsättningar för människor. Så att för mig är liksom förändring är grundkraften i livet. Jag tror alltså att du och jag sitter här, att vi inte är kvar i tvätta kläder för hand eller vad det nu skulle kunna vara.
Mm.
Så att, ja.
Är all förändring positiv?
Nej, det kan jag nog inte säga. Det är klart att det inte när vi alltså, tittar hur historien ser ut nu. Liksom. All förändring är absolut inte positiv. Sen tror jag kanske att all förändring har en mening. Då.
Mm.
Det är svårt att tolka det hela vägen också. Men jag tror inte att vi... Alltså, det blir ju liksom som en progression hela tiden.
Mm.
En väldigt bra fråga. Jag behöver nog fundera ett varv till på den här.
Jag jobbar med bra frågor. Är all förändring positiv?
Ja.
Alltså det är inte en helt lätt fråga.
Nej.
Och här får man filosofera lite. Man behöver inte ha rätt svar.
Nej, men jag tänker nog att så här, min instinktiva känsla är att jag ändå skulle svara att all förändring är positiv. Mm. Sen blir det ju fruktansvärda konsekvenser ibland av förändring. Men sen är det också en annan del i det hela. Det är ju liksom när elaka människor, för det finns elaka människor. Mm. Eller ja, det finns elaka människor som av olika anledningar är det. När de gör förändringar så blir det ju inte bra.
Nej, vi kanske tänker på samma person nu. Eller?
Ja, vi sitter och tänker på Putin.
Ja, precis. Båda två. Ja. Jag tror att det är, den förändringen är ju inte jättepositiv kanske.
Nej. Nej, men och det är ju, historien visar ju väldigt många sådana. Men alltså så här, vad har kommit ur det?
Mm.
En sak som jag tycker är rätt häftig, det är ju att Europa för första gången har börjat tänka på energi som en försvarsfråga. Mm. Vilket gör att energin har precis fått jättemycket mer uppmärksamhet. Man inser att så här, energioberoende är ju en viktig del i varje nation. Och då måste man börja titta på alternativa lösningar.
Mm.
Ja, då utmanar man både fossilt bränsle, då tittar man internt. Så att liksom allting... får ju, alltså det beror på vad det blir för spin-off effekt liksom.
Mm.
Och vi har ju energi, alltså branschen i förändring, energi, behövde faktiskt det här, alltså den här sparken i rumpan. Det är jättedyrt nu med bensin och liknande. Mm. Vi måste förändra och då helt plötsligt, precis som coronan, när den kom, den var ju fruktansvärd.
Mm.
Men vad ledde den till? Vi har ju helt plötsligt öppnat upp hur vi arbetar inom vaccin.
Mm.
Delar, vi har mycket mer open source. Alltså, så det finns ju... otroligt mycket goda krafter som släpps lös i även onda förändringar. Så därför så tar jag nog tillbaka mitt svar och filosoferar att ja, förändring är bra.
Mm. Det finns positiva och negativa effekter av all förändring på något sätt.
Ja, jag tror det.
Mm. Och när vi pratar om liksom hur vi driver förändring i organisationer, då vet jag att du brukar prata om att det kräver liksom ledare som vågar fatta rätt beslut, eller hur?
Mm.
Och det är också en fråga från min sponsor Excitech. Hur skapar man det?
Ledare som vågar
fatta rätt beslut. Det är en stor fråga, eller hur?
Ja, men den är inte svår. Det här handlar om vilka människor som äger.
Mm.
Vilka drivkrafter som ligger bakom där.
Mm.
Och den atmosfären som man bygger upp inom bolaget.
Alltså kultur typ? Eller?
Kultur. Ja. Och det är så spännande för att många sitter och tittar på att man mäter omsättning och resultat.
Mm.
Men om man tittar på, det finns många modeller som det här kallas för lönsamhetsprincipen, så har man tittat på att liksom, vad är det som föranleder det hela tiden då?
Mm.
Och om man går hela vägen tillbaka, vad startar det någonstans, så är det den interna atmosfären i företaget.
Mm.
Den leder till medarbetarnöjdhet som leder till ökad produktivitet och lägre omsättning av personal.
Mm.
Det här leder i sin tur till nöjda kunder. Och det i sin tur leder ju till omsättning och resultat.
Ja.
Så, och det är så spännande för vi mäter bara de två yttersta.
Jag vet.
Och så säger vi så här, yes, det går bra. Eller det går inte bra. Och sen när det inte går bra så säger man, sälj mer, vi ökar omsättningen, vi behöver det här. Det är liksom helt fel approach att gå på. Utan man måste ju hela tiden börja med alltså den interna atmosfären. En sån sak som att misslyckas. Hur kan du skapa en atmosfär där det är okej att göra det? Är det inte det, du kommer inte få modiga ledare.
Nej.
Har du en ledare som hela tiden säger att bra förslag, men gör så här, så här, så här, så här, så här, då kommer ju du aldrig våga ta egna beslut heller.
Nej.
Så jag går alltid tillbaka till att atmosfären är enormt viktig. Och där har ägare en stort ansvar och där har styrelser ett stort ansvar.
Mm.
Och får jag säga en till grej? Valberedningar.
Ja.
Och här behöver det ju vara ett inkluderande.
Mm.
Alltså så att säga, vi måste ju ha en mångfald i de beslutande organen. Valberedningen, styrelsen, ägandet och högsta ledningen. Jag menar, om alla är av samma erfarenhet och bakgrund, ser likadana ut, så kommer besluten fattas därefter. Men om du har en inkluderande grupp med olika perspektiv och erfarenheter, då blir ju alla delar mycket mer effektiva.
Har du satt upp några mätvärden för att liksom följa upp den här atmosfären? Alltså för att man ska kunna gå ifrån det här och mäta pengar. Förstår du? För det pratar jag mycket om och vi har gjort det i podden också. Att vi är ju där. Det är det vi mäts på. Omsättning. Alltså pengar. Liksom, pengar styr ju hela våran värld på något sätt. Vad kan vi mäta annorlunda för att människorna liksom på riktigt ska komma först? Förstår du vad jag menar?
Jag rekommenderar alltid att mäta. För att så här, jag rekommenderar att hitta generella mått. Och det mest generella måttet som finns idag, det är ENPS och NPS.
Mm.
Det vill säga Employer Net Promoter Score och Net Promoter Score för kunder. Så det är egentligen svar på frågan, hur sannolikt är det att jag rekommenderar denna arbetsgivare till någon annan?
Mm.
Det är liksom det som är grundfrågan och det är där någonstans beslut liksom som det ligger.
Mm.
Sen är det så här, de här frågorna, du får inte en bra atmosfär för att du mäter det här och säger tummen upp, vi ligger på rätt nivå. Utan du får en bra atmosfär när du jobbar aktivt med de här. Med de flesta av de kunder som jag jobbar med, där går vi in och veckomässigt tittar. Okej, okay, vad har vi här? I det verktyget finns det också en whistleblower-effekt. Du kan liksom ha en konversation med den som har informerat om någonting. Vi kan också se trender och tendenser. Så att det finns väldigt mycket mer att göra. Så att jag tror så här, du måste ju fortfarande ha en genuin vilja att göra någonting. För ärligt talat, ett system till i raddarna av Salesforce och HubSpot och ERP och allt vad du har, det kommer inte hjälpa dig med din atmosfär. Utan det är liksom feedback, tillbaka till det.
Mm.
För att det är liksom, du tittar på verktyget så ser du så här, oj, den här veckan gick det ner. Varför då? Ja, just det, vi hade ju ett negativt besked i måndags där X slutade. Okej, okay, då kanske det är det som beror på det. Eller så här, oj, här gick vi upp, vad roligt, hade vi konferens? Nej, det hade vi inte, men det var himla härligt på kontoret och vi hade positiva med det här. Så att du måste ju lära dig titta på det här och ge den feedbacken till medarbetarna. Att liksom visa öppet och transparent.
Mm.
Även när det går dåligt.
Ja, sen tänker jag att det finns många som kan lära sig också av Systembolaget.
Ja, de är duktiga.
Ja, alltså, jäklar, jag hade ju Magdalena Gerger här och det är ett här avsnitt som jag minns väldigt mycket av den inspelningen. Nu har ju de en unik situation eftersom att de har monopol i Sverige och liksom inte har några försäljningskrav utan snarare tvärtom. Men det gör ju också att de arbetar på ett annat sätt. Och om man liksom kunde gå dit, alla företag, så tror jag att det skulle bli sån jävla skillnad. Nu svär jag, men
det är okej.
Jag tänker, det är okej ifall ni är förebilder. Här säger vi vad vi känner. Och det inspirerade mig väldigt mycket.
Ja.
Också så här, att Sveriges befolkning har mer förtroende för Systembolaget än vad man har för kungen och drottningen. Liksom. Alltså,
ja.
Det är ju fantastiskt.
Mm, det är häftigt. Alltså det finns ju, Systembolaget gör jättebra och det finns flera andra organisationer. Jag skulle vilja lyfta till exempel Anna Wikland på Google.
Mm.
En sak som hon gör, det är att den första punkten handlar om personal på varje agenda. Alltså mötesagenda. Istället för att lägga det sist för att man ska komma ihåg det.
Mm.
Så det finns väldigt många bra organisationer där ute som jag skulle liksom här, som är duktiga på det. Som gör, men du måste, det är en genuin ledare. Alltså igen. Alltså styrelsens arbete är att anställa en bra ledare som kan skapa den här atmosfären.
Mm.
Och det börjar därifrån. Mm. Rädsla byggs från toppen.
Ja, men det mesta börjar ju i toppen. Alltså kultur, allt börjar ju där.
Ja, alltså en bra chefledare kan ju både förstöra en bra kultur och bygga en.
Mm.
Så att det är avgörande betydelse.
Tänk om det var enkelt att vara ledare.
Ja, tänk om det vore det. Kanske inte så många skulle vara det.
Nej.
Jag säger så här, tänk om fler ledare kunde utbilda sig.
Mm.
Det.
Ta tag i det.
Ja, alltså så här, det finns väldigt många bra ledarprogram där ute.
Mm.
Där du får lära dig att coacha, där du får lära dig att ta svåra samtal, där du får lära dig att lägga en systematik i hur du ska bygga upp organisationen och lägga in förändring på schemat, agendan. Alltså det finns ju jättemånga bra vidareutbildningar.
Vi ska gå vidare till, vi börjar faktiskt få ont om tid här, vi har pratat så länge redan, men jag vill ändå gå vidare till nästa spår som jag tycker är viktigt att prata om, och det är att du har gått ifrån nu, eller gått ifrån, du jobbar ju fortfarande med förändringsledning och mycket med organisationer och mot företag så där, men sen har du också skrivit den här boken med Frida Boysen, Våga för att få det liv du vill ha, eller nu säger jag inte helt rätt säkert, men vad sa du?
Du sa nog rätt. Så får du livet du vill ha.
Ja, då, du ser. Jag sa det. Men för det riktar sig mer mot människor eller individer. Alltså, och hur kommer det sig att du tog det steget?
Det handlar... både jag och Frida har jobbat mycket med företag.
Mm.
Och man kliver in och jobbar med företag så hamnar man ändå och pratar om individen. Jag såg Arianna Huffington för ett tag sedan. Hon gjorde en undersökning. Jag tror det var 55 000 som hade svarat.
Mm.
Jag tror att det var så mycket som 79% som inte ville jobba. Var på väg ifrån det jobbet de var. Eller drömde om en annan arbetsplats. Och jag mötte mycket av det här. Och det gjorde Frida också. Där liksom hittade vi en så här, men gud. Vad är det som gör att folk, ursäkta, så här, vad är det som gör att folk inte tycker att de är värda att må bra?
Mm.
Jag har ju också, som du nämnde tidigare, en organisation som heter From One to Another som jag har drivit i 10 år. Vi har 10-årsjubileum. Ja,
fint.
Och där så utbildar ju jag coacher här. Och coacherna utbildar, coacher på platsen i Kenya.
Mm.
De utbildar kvinnor, mammor ute i våra kvinnocenter. Och sen så delar vi ut stipendier till deras döttrar. Jag har ju rest väldigt mycket i Kenya. Jag har mött människor som borde må fruktansvärt dåligt. För de har ingenting. Människor som lever på ruinens brant. Som liksom kanske har mat för dagen. Och jag mötte de här kvinnorna om och om igen. Och de var banne med lyckligare än vad vi var. Alltså så här, jag åkte dit. Jag fylldes på med energi. Jag lärde mig massor om livet. Och bara så här, kunde tackla allting. Så kom jag hem. Och sen så försvann tunnelbanan. Och man ser att folk blir alldeles förstörda. Liksom. Mm. Och så här, vi har hamnat i ett läge där vi har så lite mening i våra liv. Och där nere har man mening i sitt liv. Mm. Man behöver försörja. Man behöver sätta mat på bordet. Vi har det så bra här. Så jag tror vi har tappat lite av vikten av att drömma. Vikten av att känna att jag vill leva ett liv. Och så hamnar man i den här snurran. Man bara springer och springer och springer. Och sen så ser man att man liksom inte slutat välja. Man bara går liksom. Det finns massa avtagsvägar. Man bara går rakt fram. För hela massan går ju hit. Så det borde ju vara bra. Och sen sitter du ju och svarar på Arianna Huffingtons liksom, fråga. Mm. Så här, hur sannolikt är det? Hur mycket vill du vara på ditt jobb? Och så svarar man nej, jag vill inte. 79%.
Det är faktiskt helt sinnessjukt.
Ja, det är sinnessjukt. Och därför så liksom vart det så här. Nej, jag hjälper bolag, individer. Jag vill, jag drömmer om att nå ut till flera. Jag vill liksom att det börjar ju i den enskilda individen. Och där möttes ju jag och Frida. Mm. I det liksom. Och ha en fantastiskt fin partnerskap. Mm. I det här. Där vi verkligen spelar varandra goa. Alltså skapar och kreerar med erfarenhet tillsammans.
Mm. Vad är det att våga då? Alltså, eller vad är mod? Alltså, du vet, jag blir ju... För det är ju så jäkla svårt att ta sig ur det där hamsterhjulet. Ja. Tänker jag. Alltså vad gör man?
Vad gör man är individuellt.
Ja.
Men det man bör börja med. Det är ju att lära känna sig själv.
Mm.
Och ställa sig frågan, vad vill jag?
Mm.
Och där är det ju då ett sökande. Den här boken har ju blivit kallad för KBT på schack.
Ja.
för det är ju liksom snabbvarianten av allt det här som jag tror både jag och Frida har varit med om under åren. Att liksom söka i sig själv. Att säga, vad hade jag för drömmar när jag var barn?
Mm.
Har jag levt upp till dem? Vad hände? Vilka toppar och dalar hade jag i livet? Finns det något mönster mellan de här topparna och dalarna?
Mm.
Det här leder ju till att du kanske kommer till sans med att säga, oj, men jag tycker inte om att bli bortvald. Eller jag älskar när saker och ting förändras. Eller jag tycker om när det är liksom ganska monoton. Ja, men hur ser situationen ut idag då? På en skala från 1 till 10. Där har vi våran munk som vi kallar den för. Där vi hjälper dig så att du får sätta ett betyg på din situation idag. Där kan vi se att liksom det som har påverkat för att få lycka är meningsfullhet, utveckling, närhet och kontroll. När man har de 4 parametrarna med sig så har man lättare att må bra, bli lycklig. Så det vi börjar med det är ju att du då, i det här läget, ska få svara på en fråga till 1 till 10. Hur mycket närhet har du? Hur mycket kontroll känner du att du har på din närvaro?
Mm.
Och där är ju liksom, förhoppningsvis så får du inte ett runt fint hjul.
Nej.
Utan du ser att så här, okej. Ja, det var inte så mycket mening i det här jobbet jag gjorde. Eller den här närvaron jag lever i. Eller ja, men närhet saknar jag. Eller där är jag jättetrygg. Jag har jättefina relationer. Där, ja, men då är du trygg där. Men det är ju också grunden till att, okej, nu kan jag börja jobba lite grann.
Mm.
Och jag tror att när man har basen, vet vad man har för drömmar, vad man har för värderingar, hur du är som person, vad du drivs av, vad du brinner för.
Mm.
Då blir det som att gå in i en välorganiserad garderob.
Mm.
Att du så här, du kliver in och öppnar dörren till det här nya livet, så ser du så här, ja, den där kombinationen ska jag kunna ha, den där skulle passa utmärkt, och det där skulle vara lite raffigt idag. Men jag väljer nog den där. Det är vad jag vill. Liksom.
Idag. Liksom.
Ja, idag. Mm. Eller just nu för livet. Eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Så att det hjälper boken. Att våga handlar om att ge sig själv möjligheten. Att välja det man vill.
Mm.
Och inte vad andra förväntar sig av dig. Men har du aldrig ställt dig frågan? Vad drömmer jag om? Eller vad är min vision?
Men jag tänker att det är så många som har drömmar. Som liksom aldrig förverkligar på något sätt. Alltså... Alltså det är ju så.
Ja.
Och det är ju jättehem. Eller så här, sen så har ju inte alla förutsättningarna heller att leva sina drömmar på det sättet.
Nej, kanske inte just nu.
Nej.
Men jag tror att så här, nej, du kan inte bli prinsessan på ärten. Det kan bli svårt liksom. Men du kan väl definiera vad det här prinsesslivet innebär.
Mm.
Och se vad är det för någonting som behövs för att jag ska finna det. Kanske inte faktiskt var pengarna, det kanske var något annat.
Mm.
Så jag tror att... För det i boken det vi gör det är att vi börjar med att liksom ta reda på mycket vad du tror och drömmer och vill.
Mm.
Börja bygga visionen. Men sen tar vi det också baklänges. För det många brister i idag, det är ju, och det är därför blir som du sa, man hinner inte med drömmen. Mm. För drömmen är inte en del av min vardag. Och då är det ju så här att när du har, så här, jag skulle vilja Vad ska vi leka med? Om vi leker med att din podd ska bli global.
Ja.
Ja, den ska liksom bli Fanny's role model. Den ska liksom rullas ut i hela världen. Okej, okay. Det är en fin dröm. Om vi tittar på det så här, okej, okay, vad är det för sätt då det målet? Men så blir det ju liksom tydliggör. Vad innebär det? Ska jag existera i flera länder? Ska jag liksom ha ett antal följare? Ska jag, vad innebär det här för någonting?
Mm.
Och sen så blir det ju då att titta för att liksom se vad finns det för, alltså vad finns det för acceptera det här men också kontrollera konsekvenserna kring det.
Mm.
Vad innebär det här? Om jag ska kämpa för det här, kommer det ta mer tid av mig? Kommer det kämpa mer? Vad kommer jag behöva göra? Om jag kanske kommer behöva kontakta flera, jag kanske behöver jobba hårdare med min marknadsföring, jag behöver nätverka på helt andra ställen. Alltså det finns jättemånga olika saker.
Mm.
När du väl har kommit ner till de här konkreta handlingarna, då handlar det om att lägga ner det i agendan. Alltså i din kalender. Och det är det här många inte gör. Att verkligen säkerställa det. För då innebär det att du kanske behöver ringa ett antal samtal. Du kanske behöver hitta ett, du kanske behöver nätverka på ett visst antal träffar. Du kanske behöver, ja men vad det nu skulle kunna vara i det här läget. För att ta ett ännu lättare exempel. Om du vill ha ett hus i Spanien. Vad är det för någonting? Hur mycket behöver du spara ner på dagen?
Ja, precis.
Alltså förstå syftet. Jag behöver spara 10 spänn om dagen. Okej. Okay. Eller det kanske är mer, du kanske har större, realistiskt. Du behöver spara 100 spänn om dagen, det är 2 latte. Okej, lägg undan dem då. Så att det här handlar ju om att liksom ta den här stora drömmen och bara
göra
få
det
ner
det
till någonting du gör varje dag.
Mm.
Och då lever du ju din dröm.
Mm.
Och då är det inte så himla ogreppbart och stort och läskigt. Utan det är ju bara det du gör, helt enkelt.
Hela tiden.
Ja.
Och ni pratade om något, för jag var ju på eran liksom, release-show, eller om man nu ska kalla det. För det var ingen release-fest, det var ju en show på något sätt, när ni släppte boken.
Så kan man också göra en bokrelease.
Ja, men det var ju superbra.
Mm.
Där pratade ni om något som jag också var inne på lite med Wahid Swahali när han var här. Det här med hur vi, alltså var vi begränsar oss själva åt när vi som barn ser vi ju möjligheter.
Mm.
Och sen är det ju människor som begränsar oss längs vägen.
Ja.
Och sen ju äldre vi blir, desto mer begränsar vi oss. Och jag vet att ni pratade om det här med att vara kreativt geni, eller minns jag fel då att vi är...
Det stämmer. Det gjordes en undersökning av George Land, för NASA gjorde han den.
Ja.
Och då undersökte han 4-åringar, 16-åringar och vuxna. Och då tittade han på hur många antal kreativa genier det fanns i varje grupp. Och det fantastiska med de här preschoolers, det var ju att där fanns det ju 98% kreativa genier.
Ja.
När man definierade det. 98%.
Mm.
Den droppade det drastiskt till 30.
Mm.
När vi kom till 16-åringarna. Och sen i slutänden så hade vi 2% kreativa genier kvar av de vuxna. Och där visar ju forskningen att det är ju liksom när du liksom blir mer likformig med andra. När du sätter barriärer, så här borde man inte göra, det här kan väl inte jag. Man ska göra på det här sättet. Du lyssnar kanske till sanningar som sägs om dig.
Mm.
Jag brukar dra ett exempel om att alla sa att jag var så duktig på språk för jag var tvåspråkig, jag skulle bli tolk.
Mm.
Jag ansökte till universitetet för att bli tolk. Det var det tråkigaste jag hade gjort liksom.
Ja.
Det var inte alls jag.
Nej.
Så där är också sådär, så att genom vår uppväxt och desto mer krav vi får, desto svårare blir det. Jag hörde om det, vem var det? Om det var Elon Musk eller, ja jag tror att det var det. Det här med att gör allting nu innan du blir husägare, förälder, arbetsför. Gör de här grejerna, utmana dig själv nu. Så att är man ung så tycker jag så här, passa på och ställa de här frågorna. För det blir de facto svårare.
Mm.
Att göra ett val att så här, nej men jag vill hoppa av det här välbetalda jobbet.
Mm.
För att jag vill uppfylla min dröm. Och så sitter du hemma med 2 barn och en partner. Då, det är inte lika lätt. Sen kanske du har en fantastiskt stöttande partner. Men jag tror att så här, den här resan med att ta reda på vad man vill. Det är bra att den får vara där tidigt om det går. För vi formas av våra strukturer. Men med det sagt, det är inte för sent.
Nej, och det är den frågan, vi måste börja avrunda snart, men den frågan, för vi har spelat in över en timme, men att jag tänker så här, vilken värld skulle vi leva i om fler människor ställde sig frågan, vad vill jag och hur kan jag bidra, förstår du, alltså till andra på något sätt. Jag tycker vi lever i en så himla egoistisk värld, och det begränsar ju, alltså uppenbarligen också kreativitet och
Det är så klokt avslut på det samtalsämnet. För det är precis så. Mm. Vad skulle kunna hända med världen om fler var närmare sina egna drömmar och ställde frågan, hur kan det här bidra till andra?
Mm.
Jag tror att det är otroligt viktigt. Jag har hopp. Det kommer en generation som är duktig på det. Jag tror att vi har några generationer att tvätta ut först.
Mm. Och se till att de inte heller formar in den här fina generationen i något skit. Nej. Vilket vi tyvärr ju ser hända. Skit säger jag nu, men alltså det är ju skit. Vi kan ju kalla det för vad
mycket strukturer och normer är skit. Ja. Alltså, det bara är så. Mm. Vi sitter i många valda sanningar. Och det behöver tas bort. Och grejen är så här, makt är ju en väldigt läskig sak. För om jag... apropå förändras, när jag släpper makten, då blir ju saker och ting fruktansvärt läskigt i det här läget.
Så ska inte behöva vara det.
Nej, det är det man hoppas på. Jag hoppas ju på att det ska finnas ett större utbyte istället.
Mm. Ja, det blev en fin avslutning. För vi måste säga tack till dig för att du har varit här, om du inte upplever att vi har missat någonting nu som du väldigt gärna vill lyfta.
Nej, jag tycker du är så duktig på att ställa frågor och nyfiken. Ja. Och det hoppas jag att alla som lyssnar också är. Och det jag skickar med i så fall, det är väl bara att våga ställa frågorna till sig själv också.
Mm. Mm. Fint. Mm. Då säger vi tack så mycket för att du har varit här.
Tack för att jag fick komma fram.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en fin vecka och sen så hörs vi ju på onsdag igen.